välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 210. Vi har kommit en bit in i första slutspelsrundan i NBA och jag minns inte exakt när han sa det, men precis i Bänkvärmarnas begynnelse, liksom i gryningen av Bänkvärmarna, så sa Johansson när vi diskuterade något slutspel att redan efter första matchen så felciterade han Game of Thrones och sa overreactions are coming, och vi ska ägna oss lite grann åt overreactions idag. Johansson, som inte kommer att kunna vara med idag, hade en overreaction efter att Minnesota nu har slagit ut Phoenix med 4-0, så säger han att Minnesota kommer att slå ut Denver i nästa omgång. Då ska man ju klart för sig att när vi spelar in det här vet vi inte ens att det blir Denver i nästa omgång. Ja, Denver ledde med 3-0 och är 3 upp mot Lakers och spelar game 5 i natt, så vi vet inte hur det går med den. Nick, du la ju ut att Jalen Brunson är topp 10 i NBA just nu. Man skulle kunna tro att du tar en takt från mig där, Jimmy Butler och sådär. Det kan man diskutera om det är en överreaktion eller inte. Och det händer helt enkelt massor i första slutspelsrundan. Och sen så har vi då dessutom faktiskt så att vi måste släppa lös Nick och kanske så småningom Lojsan på SBL-dam. Lojsan dyker förhoppningsvis upp senare. En så har fyllt ett i dagarna och med det innebär att han får senare läggningstid. Addis Kawhi Nimmerstam är sjuk, så det är jag och Nick. Nick, vi kör!
Let's do this!
Ska vi börja då med Minnesota Phoenix? Ganska överraskande ändå att Minnesota tar fyra raka och tar fram kvasten och bara sopar bort Phoenix.
Jätteöverraskande. Jag sa i somras att jag ser Phoenix, Denver och Milwaukee som de största titelfavoriterna. Sen fick Boston in Drew Holiday-traden och då anlände även Boston i den diskussionen. Men jag vet inte. Jag är besviken. Jag är besviken på alla tre superstjärnor. Jag är besviken på hur säsongen har gått och hur det slutar. Känslan är att Kevin Durant kommer vilja dra därifrån nu. Not good for hans legacy, så att säga. Jag är stort fan av Kevin Durant, men han är en sån som inte... Han tål inte där. Han kommer inte... Han kanske ger det en säsong till, men jag kallar fan tvek. Vi kommer höra redan under sommaren att han är missnöjd och kan tänka sig gå någon annanstans. Jag vet inte, alltså Bradley Beal-biten är intressant för att stora delar av säsongen har det inte sett bra ut. Men det kom ju en period innan slutspelet där det faktiskt såg lite lovande ut. Så jag tänkte, kanske där kan lösa sig. Men att förlora med 4-0 mot ett relativt ungt lag, jag vet att Minnesota har en del veteraner, känns inte bra. Den är ägaren som de tog in, Matt Ishbia, tydligen så bestämmer han jättemycket över vilka spelare de ska trada till sig och vilka människor de ska anställa. Not good. Det är det värsta som kan hända, att en rik miljardär kommer in och bara tror att han spelar NBA 2K. Det är inte 2K, du kan ingenting om det här, kompis.
Till och med NBA manager snarare än 2K.
Ja, NBA manager. Så ja, jag förväntar mig att de splittar på skiten.
Alltså det är intressant att du säger att du tror att ryktena kommer att börja komma om Durant under sommaren. Det har ju redan kommit en del. The Athletic skriver idag om att Durant är missnöjd med den roll han har fått i laget och Frank Vogel. Och jag skrev ju någonting, jag för mig att jag skrev det i vår chatt häromdagen, att det är ju lite märkligt att se Bradley Beal stå och studsa luften ur bollen och samtidigt springer Kevin Durant och ställer sig i hörnet. Det gör han ju inte hela tiden. Det är ju liksom inte... Naturligtvis om man har Beal och Booker och Durant så måste man ha lite variation. Men jag tycker att det är ju... Alltså ett var ju Beal skadad så mycket så han har missat en massa matcher. De har inte liksom lyckats limma ihop det här. Fågel har inte skapat någon kontinuitet i rotationen med vem kan jag spela och mot vilka och på vilket sätt. Alltså med alla de här citationstecken billiga rollspelarna. Alltså Nurkic har ju gjort den egentligen... I alla fall bättre än vad jag hade väntat mig i säsong. Men han räcker ju inte riktigt till i den här rollen på något sätt. Han får inte ut tillräckligt mycket av sina styrkor. Och svagheterna blir ju väldigt avslöjade i en tuff slutspelsserie. Så det, alltså jag köper att de åker ut mot Minnesota. För Minnesota är så pass bra. Framförallt spelar Minnesota så väldigt, väldigt bra försvar. Men alltså... 4-0. Alltså ni ska kunna ta en match. Jag menar, ni torskar fast Kevin Durant och Devin Booker gör 82 poäng på, jag tror att det var 80% true shooting. Alltså de missar typ 10 skott, gör 82 poäng och ändå torskar de.
Hopp.
Det ska, nej, men det ska ju vara omöjligt liksom,
spräng
nästan.
Skiten. Spräng skiten, säger jag bara. Jag har svårt att se. De har ingen wiggle room. De har inga picks i princip. De har ingen cap space. De har ju redan fått ut på tok för mycket från både Grayson Allen och Jusuf Nurkić. De kommer inte ha sån tur framöver heller. Så jag säger att spräng skiten. Spräng skiten.
Det är ju det som är lite intressant. Alltså jag är ju svårt att tänka mig att Ishbia vill spränga skiten. Och dessutom är ju då nackdelen med att spränga skiten för dem, det är ju det här att de är skyldiga Brooklyn Nets 3 first round draft picks och 2 swaps. Och kanske till och med någon swap till som jag tror att de har gjort. De har i princip gjort sig av med alla sina second round draft picks. Och de kan ju trada någon av de här. Den som har högst värde på marknaden är ju förstås Booker. Men liksom, man vill ju nog inte göra sig av med Booker. För det är han som är yngst och han har 4 år kvar på kontraktet. Men det är ju han som, tror jag i alla fall, har störst värde på marknaden. Men då är man ju i den här Brooklyn Nets-situationen att okej, vi har lite picks igen men de är inte våra. Så vi vill egentligen inte vara dåliga, utan vi vill fortfarande vara bra och hoppas på att Brooklyn Nets är dåliga. Och det är väl inte helt orimligt att de kommer att vara det i och för sig. Men ja, det är svårt att se en väg ut för... alltså deras hopp är ju typ att... Alltså, någon som LeBron, jag säger inte att LeBron kommer att göra, men du fattar vad jag menar. Någon veteran som fortfarande är riktigt bra tycker liksom... Ja, men jag är free agent. Jag kan inte, det kommer inte vara någon som är liksom... All-NBA-klass, så inte någon som LeBron, det är överdrivet. Men alltså, någon som är bra på riktigt och vill gå liksom ring-chasing och kan tänka sig att ta typ ett veteran-minimum för att spela med Booker och Durant och Beal och ta en titel. Liksom. Det är ju, och det räcker nog inte med en sån, utan de behöver förmodligen 2.
Här finns en utväg. Matt Ishbia stänger av sin konsol och tänker rimligt. Han säger så här: Kevin Durant, du får komma hem till Oklahoma. De har massa skit de vill ge bort som de har sparat ihop genom åren. Då kan du få både first rounders, second rounders, och så kan du faktiskt starta om och börja bygga laget på riktigt istället för att gå all in direkt med Beal, Booker och Durant.
Tror du att Oklahoma vill göra det?
Oklahoma skulle ta emot Kevin Durant. Det är jag 1000% säker på. Med glädje.
Okej, jag är lite osäker på den, men det är en intressant tanke. Jag bara tänker att Oklahoma går ju rätt bra nu. Men vi kommer till Oklahoma. Så vi kan ju prata lite mer om Durant till Oklahoma när vi kommer till Oklahoma och fundera över det. Det är ju, alltså, grejen är ju den lite grann. Alla såg ju liksom på något sätt, Ishbia tänkte, it's Kevin Durant. Jag liksom säljer allt jag har och det jag inte har tar jag från pantbanken typ, eller lägger till pantbanken. Och det så här gick. Följde upp det förstås med Bradley Beal. Men alltså, och den traden kan man ju tycka vad man vill om. Men de behövde ju göra någonting liksom så. Och det var kanske inte det. Hade Beal varit hel, vem vet om de liksom får ihop det och de kan spela på det. Men vi måste ju säga någonting om Timberwolves också. Det är ju rätt imponerande, tycker jag. Framförallt det försvar de spelar. Och sen så måste man ju ändå säga också att Anthony Edwards har ju varit den här slutspelseriens dominant.
Varje dag går jag runt och ångrar att jag hoppar av båten. Jag kallade det 2021. Jag såg visionen innan alla andra. Jag såg visionen med Rudy Gobert. Jag såg allting. Och på grund av att jag är helt jävla dum i huvudet så hoppar jag av båten. Och folk minns att jag hoppar av båten. Fy fan. Såg det innan alla andra. Jag gjorde det.
Det är klart att folk kommer ihåg att du hoppade av båten. Det är ju helt självklart. Men... alltså grundpelaren är ju, alltså om man tittar på det här med Rudy Gobert, alltså många har ju sagt att du kan inte ha Rudy Gobert, han är inte så bra som folk säger, han hamnar på skridskor så fort han måste gå ut på perimeter. Men och då ser man ju ändå det att, alltså om du har så pass bra försvarare som framförallt då McDaniels och faktiskt Anthony Edwards, de klarar av att spela tillräckligt bra försvar på perimetern för att inte Rudy måste göra 99% av allt försvarsarbete. Det blev ju lite så i Utah. Nu är ju han, ja men på något sätt liksom den, ja, men den sista utposten, och han är väldigt, väldigt bra på vår sista utposten. Han är bra på att styra, han är bra på att se till att folk inte liksom kommer till korgen speciellt enkelt om inte han måste springa ut i hörnen och jaga trepoängsskyttar. Och där är ju Minnesota konstruerade så att de är tillräckligt bra för att han så att säga inte ska vara, som de säger på engelska, overtaxed, alltså att man överarbetad, man begär för mycket av honom. Utan sätter dem i den här rollen så ser man ju hur bra försvararen är. Sen har de ju brister i anfall, men liksom de löser ju det här. Och i natt så funkade det ju till och med Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns gör ju sin klart bästa slutspelsmatch, skulle jag påstå. Inte bara för att han är 11-17 från golvet. Han gör lite dumheter, men han bidrar ganska kraftigt till att saker och ting fungerar. Att de, trots att de har Rudy Gobert, så har de ganska bra spacing i anfall.
Ja, oh, alltså det där med Carl Anthony Towns på pappret skulle det kunna funka, sa vi i början. Sen gjorde det inte första säsongen, men tydligen var Rudy skadad förra säsongen. Och jag vet inte, det känns som att det där gick från den sämsta traden i NBA:s historia till att det där är ändå okej. Okay. Det här är okej, okay. Man kan leva, om man är contender, då är det fan värt att ge bort så mycket som de gjorde.
De betalade lite för mycket, men som sagt, man ser ju att själva, liksom, man förstår ju tanken med traden. Det gör man ju, men de betalade väl liksom lite för mycket egentligen. Det är väl bara det, men ja. Och sen så gjorde de det ju faktiskt bra också, även om de då, alltså det här när de fixade till så att de fick Conley istället för D'Lo. Det har ju betytt en hel del för det här laget. Även om nu Conley inte hade sin absolut vackraste match i natt när han var 2-10 från golvet, men liksom det gör ju ingenting när Ant och Carl Anthony Towns är 24-40 från golvet och 11-19 från 3. Då kan Conley missa ett och annat skott. Det funkar. Men om vi bara leker med tanken att Denver går vidare. Det är ju inte en så här 100% orimlig tanke. Tror du att Minnesota har någon chans att slå ut Denver?
Ja, tveklöst. Men jag skulle inte har de som favoriter, utan Denver favoriter. Vi har sett Rudy Gobert kan inte spela försvar på Nikola Jokic. Han har inte kunnat göra det inom åren. Så man kan ju direkt glömma det där. Aha, Minnesotas försvar. Nikola Jokic bryr sig inte. Utan jag tror att Denver skulle plocka de 4-2.
Mm. Jag är ju lite rädd för just den här överreaktionen. Att man tänker att Minnesota ta fram kvasten mot Phoenix, och så tänker man att de är Phoenix, de var ju liksom på pappret i alla fall före säsongen, så var de title contender. Det här är en imponerande vinst, men jag tycker faktiskt att alltså Phoenix har varit väldigt, alltså de har ju faktiskt, har ju varit svaga i den här serien, alltså ett par av de här matcherna. Nu var det, tycker jag att de ju ändå, framförallt Durant och Booker, visar att de ville inte bli avstädade med kvasten, utan de ville verkligen se till att de åtminstone tog en, liksom att de började där. Men i ett par av de här andra matcherna så tycker jag att Phoenix bara, liksom, de har bara ramlat ihop. Alltså det är inget motstånd överhuvudtaget, och då är frågan, är Minnesota verkligen så bra? Sen var det ju så, det ska man ju också komma ihåg, Minnesota var väl det lag som kanske gav Denver egentligen mest problem förra året, även om de vann väl bara en match här för mig mot Denver i slutspelet. Jag tror att Phoenix tog två, men Phoenix hade ju då sinnessjuka insatser av Booker och Durant, och sen de två sista matcherna så var det ju blowouts båda två. Denver vann ju med liksom massor i båda två, medan alla matcherna mot Minnesota var ganska jämna. Men det är ju lite grann Denvers grej, de har ingenting emot att spela jämna matcher. Med 5 minuter kvar så är liksom är de nästan som bäst, medan många andra säckar ihop. Där händer det någonting med Nick. Han försvann som hastigast. Jag hoppas att han kommer tillbaka, för annars får jag sitta här och pladdra själv. Och det blir inte ett så kul avsnitt. Hur som helst, jag håller liv i det här tills Nick är tillbaka, för det är han alldeles strax. Det är säkert bara bredbandet säckar ihop. Där är du igen, Nick. Härligt.
Ja. Ja, du försvann där.
Ja, det var faktiskt du som försvann, men ja, whatever. Ska vi gå vidare till nästa serie som ju är väldigt spännande? Du har ju blivit Knicks-fan, för du gillar inte det här. Du tycker att Embiid och Lowry floppar hela tiden. Och så gillar du Brunson.
Alltså, egentligen inget av påståenden stämmer. Jag gillar inte Knicks. Jag tycker det är för gött när de torskar. Och Jalen Brunson, det är inte en av mina favoriter. Men jag nu sett lite från den här serien och jag kan konstatera två saker. Nummer ett, Joel Embiid tappar så jävla mycket mark i det där bästa spelaren i världen diskussionen. Jag tycker att han är fan inte slutspelsspelare. Alltså han är fan inte det. Jag vet inte hur många gånger vi måste komma hit och ta upp det, men det känns som att han beter sig konstigt typ. Jag kan inte sätta mitt finger på det. Han spelar på ett annat sätt än vad han gör under grundserien. Det finns lite quitter-vibbar i honom. Sen tycker jag också att Jalen Brunson, alltså vilken jävla krigare. Jag skrev att han är topp 10-spelare i NBA efter igår för att jag tycker att han är det. Alltså det han gjorde igår, dagens match, liksom han bär sitt lag på ett sätt som är topp 10-aktigt. Alltså förstår du, det där är ju, det finns ju inte 10 spelare i NBA som kan göra det där. Låt oss se, vi går igenom alla spelare. Är Jalen Brunson bättre än Anthony Davis? Vad säger du, Skölden? Ja eller nej?
Jag säger nog faktiskt ändå, som Anthony Davis har spelat i det här slutspelet, så tror jag nog faktiskt jag säger nej.
Är han bättre än Donovan Mitchell?
Ja.
Jag håller med.
Du tycker,
idag är han det.
Du tycker, ja, här och nu som de har spelat så är han det.
Han är definitivt bättre än Damian Lillard. Är han bättre än Devin Booker?
Alltså, Booker hade ju 49 i natt på vad det var, 16 och 23 från golvet. Booker är rätt bra. Men det är ju inte man kan väl säga så här. Det är inte orimligt att jämföra de två i alla fall. Alltså, sen om man landar på Brunson eller Booker, det gör respekt för båda åsikterna, om du fattar vad jag menar. Jag tycker inte det är självklart att Booker är bättre. Det är ju som du säger, det Brunson gör är ju kanske inte tekniskt så att säga, eller liksom så här, men just det här att de har ju ingen annan som skårar åt dem just nu, och då är det ändå ganska imponerande att kliva in och skicka i 47. Sen att jag är fullständigt galen och tycker att Josh Hart, som är 0 av 7 från golvet och 4 av 8 från linjen, är kanske lika viktig, för han tar ju liksom bara alla returer. Han tar 5 offensiva returer, han har 5 assist, han har 3 blockar. Karn är precis överallt utom där man gör mål, där man får ner bollen i korgen, men han gör allting annat, och det är ju... Men som sagt, Brunson är, han skjuter 34 av Knicks 86 skott, och han sätter 18 av de 37 som Knicks sätter, och han fyller på med 10 assist och han har en turnover. Det är en ganska mäktig insats, och i det här ligger ju också att han är, tror jag tror jag kommer inte ihåg vad han är listad som, om han är listad som 6-0 eller 6-1, men han är kanske liksom en bra dag med bra skor, så han kanske är en 81, en 82. Han driver ju in den på korgen mot Joel Embiid och lyckas med sitt fotarbete och sin list, så lyckas ju han undvika att bli speciellt blockad. Jag tror han blir blockad någon gång, men mycket mer är det ju inte. Och de här svåra skotten, de svåra lägen som han får, så sänker han ju tillräckligt många. Det är imponerande. Det är bara så.
Är Jalen Brunson bättre än Ja Morant?
Ja, just nu är det väl ingen tvekan, i och med att Morant inte har spelat hela säsongen.
Och förra säsongen heller. Så kanske inte rent talangmässigt, men jag skulle ta Brunson före. Är han bättre än Jimmy Butler?
Som det har varit i år, ja.
Är han bättre än Kawhi Leonard?
Här och nu, eftersom Kawhi är skadad igen, yes, och har sett bedrövlig ut i de två matcherna i det här slutspelet. Alltså den senaste matchen, så då såg han ju skadad ut. Alltså, och han spelade väl bara vad det nu var, 25 minuter. Det var ju inte hållbart. Alltså.
Är han bättre än LeBron James och Kevin Durant?
Alltså i det här slutspelet så skulle jag nog...
Det är precis det jag säger. Jag skulle också ta...
Alltså... Jag säger det, jag är med. Jag tycker inte egentligen nödvändigtvis att du är fel. Det gör jag inte. I det här slutspelet, så de jag tycker liksom, som jag bara kan rada upp på rak arm, så tycker jag Anthony Edwards. Jag tycker Nikola Jokic. Vad är det mer vi har för
Luka Doncic är ändå bättre. Ja, han har missat massa skott. Han är bättre än Brunson.
Ja, han, och sen så tycker jag faktiskt att en som ju har varit fruktansvärt på det här slutspelet är Kyrie. Han har varit otrolig.
Jag alltså tycker han... att Brunson är bättre. Jag vet att många kommer säga att det är liksom blasfemi eller vad det heter. Men vad fan, Jalen Brunson är mycket bättre i försvar. Och samtidigt känns det... Det finns något...
Den är nog inte jag med på. Framförallt inte när Kyrie spelar på James Harden. Nu var i och för sig Harden dominant i natt liksom. Men alltså jag tycker faktiskt att Kyrie spelar ganska bra försvar när det är det han vill göra. Och han, till skillnad då från Luka, så har ju han procenten på sin sida. Han har ju varit otroligt effektiv i den här
slutspelserien. Vi har sett Kyrie genom åren skruva upp sitt försvar när det verkligen gäller. Det gjorde han bland annat i finalen 2016. Men som försvarare är Jalen Brunson bättre. Alltså han kommer ju ge det allt han kan hela säsongen. Det finns inget att snacka om. Medan Kyrie kommer skruva upp det när det behövs. Jag tar Brunson i försvaret.
Jag tar Kyrie, och jag tar Kyrie över Brunson också. Det är Kyrie i slutspelet hittills. 51 från golvet, 48,5 från 3, 90,5 från straffkast, 29 poäng, 6 returer och 4,5 assist. Och då spelar han med Luka.
Men det spelar ingen roll, för det känns som att stoppa i detta Kyrie i detta New York Knicks, det funkar inte. Det funkar inte. Vi har sett honom där han ska vara 1A hela tiden, kör. Det funkar aldrig. Han kommer inte ens till slutspel innan han börjar spela med LeBron.
Fast nu det laget Cleveland hade då, det var väl liksom, vad skulle han göra med det? Nu tycker jag att den jämförelsen är orättvis.
Kanske, men jag vet inte. Jag skulle ta Jalen, alltså, nu är värsta Jalen Brunson apologet här från ingenstans, men jag bara känner att Det är galet. Han bär ju, de kommer ju slå ut ett lag som är bättre än dem talangmässigt. De har ju mer talang. Liksom. Det där är ju... New York är ett Thibs-lag. Det är ett gäng hustlers. Det är inte... Alltså, de ska egentligen inte kunna slå ut dem. Egentligen på pappret. Men det gör de.
Ja, den som ju var enormt imponerande i Knicks igår, utöver Jalen Brunson, var ju OG Anunoby. Det är ju helt otroligt vilket försvar han spelar på Embiid. Embiid får ju i princip, de kan ju i princip inte få in bollen till Embiid. För att Anunoby spelar överallt. När många tror liksom att oj då, nu har Hartenstein 5 foul och måste gå ut. Nu kommer det här bara liksom rasa iväg. Och istället så stänger OG Anunoby ner Embiid.
Han är jävligt bra faktiskt. Alltså, han är bra för dem.
Den såg inte många komma. Det är... Att den skulle klara sig hyggligt, det är ju liksom en sak. Men i fjärde kvarten är med då bara Anunoby på sig. Embiid 0-5 från golvet, 1-2 från straffkast. En retur, en assist, 2 steals och en block. Och då måste man väl säga det om Embiid också, att han och Luka är väl de som ser mest skadskjutna ut i det här slutspelet. Ingen av dem ser ju speciellt liksom frisk ut. Det är ju som att de spelar på 1 1/4 ben. Men, det är ju som det är med det. Det är ju inte första slutspelet där skador kommer att spela en avgörande roll. Skulle du ta Anthony Edwards över Jalen Brunson då? Om vi bara...
Vad sa du?
Skulle du ta Anthony Edwards över Jalen Brunson?
Nej, Anthony Edwards absolut inte. Inte efter det här slutspelet. Det skulle jag inte göra. Däremot så... Det är många spelare. Jag tycker att han förtjänar topp 10. Det är samma som Jimmy Butler efter förra säsongen. Liksom. När det här slutspelet var över var det inget snack om saken längre. Han är topp 10. Jag skiter i vad de andra har för stats. Jag ser honom dra ett gäng som är sämre och vinner mot lag som har mer talang. Det där är värt att liksom... Om du gör det i ett slutspel i NBA när alla skruvar upp allting och så, då är du topp 10. Det finns inte mer än 10 människor som kan göra det.
Nej, men jag säger inte emot dem att Brunson är topp 10. Sen är det frågan vilka man eventuellt skulle ta före och inte. Liksom. Det beror ju på. Men som sagt, hans individuella prestation, just det här att bära Knicks till... Laget behövde 47 poäng av honom, då gjorde han 47 poäng. Och på ett innovativt sätt, eller vad man nu ska kalla det för.
Och vi ska inte glömma att han spelar matcher. Det är kanske det viktigaste här. Att han är ju alltid med, alltid tillgänglig. Anthony Davis, ja. visst, han har faktiskt inte missat matcher överlag, men måste jag välja någon nu så tar jag Jalen Brunson, för jag vet det finns inte en chans att han skadar sig. Han är gjord av liksom
ja, men min sista fråga där var faktiskt Anthony Edwards och inte Anthony Davis.
Nej, jag vet, men vi började med Anthony Davis. Jag vet, ja, Anthony Davis har inte missat matcher i år liksom, det är bara så där. Men jag bara litar inte på hans kropp på samma sätt som jag litar på Jalen Brunson.
Ja, men sen är ju också Anthony Davis problem är ju ändå det ur det perspektivet. Han är center, han har inte riktigt liksom skottet som Joel Embiid har under regular season. Och det innebär ju att han är ju beroende av att få bollen i produktiva situationer på något sätt. Anthony Davis tror inte jag skulle vara kapabel att dra ett lag som Brunson har gjort. Som spelet ser ut idag.
Det stämmer.
Det är ju skillnaden. Sen om du däremot liksom, om du har, alltså om du skulle ha ett lag, om du fattar vad jag menar där, ja men vi har någon som kan skjuta bollen och vi har någon som kan ge den till Anthony Davis i produktiva situationer, så hans försvar och hans returtagning och det här att han ändå ger dig någonstans mellan 25 och 35 poäng per match med bra effektivitet, det är ju värt väldigt väldigt mycket. Men ja, det är svår jämförelse och svår diskussion, men som sagt, det Brunson gör just nu, det är ju faktiskt ingenting mindre än otroligt. Det måste man bara konstatera att det är så
det är. Det är helt sjukt. Alltså jag hade ingen annan val än att tweeta att han är topp 10, för det han gjorde igår var disgusting. Alltså alla vet ju att jag kommer spela emot henne. Alla vet ju det. Och ändå gör han poäng liksom i ett slutspel mot ett bra defensivt lag.
Om vi går vidare, vi hoppar över det här med Oklahoma mot New Orleans för de spelar i natt. Vi hoppar i princip över Denver mot Lakers för de spelar i natt. Så där liksom, ja, det är svårt att säga någonting när vi släpper det här, så har matcherna spelats. Och sen så är det Boston mot Miami, och Boston vann ju tredje matchen mot Miami ganska klart. Jag tycker inte det känns som att den serien är otroligt intressant att diskutera egentligen i dagsläget. Däremot så, du hoppade ju av Minnesota-tåget men du var kvar på Cleveland Cavaliers-tåget. Och det såg ju klokt ut efter två matcher, men efter de här två senaste så har ju Orlando fullständigt klätt av Cavs. Vad händer, Nick?
Spräng skiten, vi måste spränga där också. Men eller egentligen inte, bara, kan inte vi bara göra det alla vet kommer att... Alltså vi vet ju det kommer hända. Han kommer ju hamna i Miami, Donovan Mitchell. Ja, den känslan. Jag har redan pratat om det här. Varför inte ge Donovan Mitchell, för ge oss Tyler Hero, ge oss Jovic, ge oss två bra picks. Vi tar det. Alltså det som har hänt med Donovan Mitchell är att han har ju fuckat upp deras naturliga utveckling. Evan Mobley behöver mer boll att jobba med. Alltså han har ju inte utvecklats något nämnvärt. Och det är för att han får ju vara the fourth fiddle i anfallet. Det är ju han som har den talangen att bli en spelare som kan bli topp 10-spelare i NBA. Han har potentialen, men han har inte utrymmet. Jag vet inte, Donovan Mitchell, fan alltså, han kom och han fuckade det upp för oss. Han fuckade upp hela utvecklingen. Fantastisk spelare. Vi såg ju när Garland var skadad att de vann, vad var det, 18 och 19 matcher. Jag säger inte något om att han inte kan lira. Han är ju en toppspelare i NBA, topp 15 definitivt. Jag säger bara att han kom in och förstörde. Sen när det gäller, jag vet inte, alltså Clevelands försvar är ju bra, men det är ju anfallet. Någonting funkar inte. Fan, alla blir ju så jävla dåliga i slutspelet. Jag förstår inte.
Jag tycker framförallt det konstiga var att de var så pass bra i de två första. Då ägde de ju Orlando. Och sen så bara totalt liksom bara ramlade de ihop. Och de var faktiskt, de ledde ju med 9 i halvtid i fjärde matchen och sen så bara kör Orlando över dem totalt i tredje kvarten och ingen kan träffa havet. Jag tycker ändå faktiskt att jag tycker att Mobley har varit relativt okej liksom i den här serien, om du förstår. Jag menar, det stora problemet är ju att Garland inte, tycker jag, han och det beror ju förstås på att det är klart att det är svårt att vara en liten guard och spela med en annan liten guard som är bättre än du och som har bollen. Och det är, alltså, jag tycker inte att han kommer in i spelet, Garland. Utan han springer på något sätt omkring som en lös pusselbit som inte riktigt liksom, som på något sätt försöker tränga sig in i ett pussel. Men han passar ingenstans. Han får liksom inte ihop det. Medan då Allen och Mobley har ju någon mening, liksom, som sagt, de spelar bra försvar, i alla fall i de två första. Men sen så har ju då Mitchell har ju också, han har ju inte heller sett speciellt bra ut i de här två senaste, han såg bra ut i de två första. Så det, den serien är ju liksom, är det så att man vinner på hemmaplan, kan Cavs komma igen eller kommer Orlando liksom att surfa på den här vågen som de har skapat i de här två matcherna där de faktiskt bara totalt har krossat dem. Alltså det har ju varit pinsamma siffror, 121-83 och 112-89. Cavs ledde, som jag inte helt missminner mig, med 60-51 i halvtid i fjärde matchen. Sen gör de 29 poäng i andra halvlek, medan Orlando gör över 60. Det är ju liksom, är det good enough?
Jag tror fortfarande att Cavs går vidare, bara för att de har lite mer rutin än Orlando. Men det ser ju fan inte bra ut.
Nej, nej. Det kan man inte påstå. Bucks Pacers då? Vad ont i världen har Bucks gjort? Alltså, kickar de coachen, sen blir Giannis skadad, sen har Middleton varit borta, när han kommer tillbaka då går Dame ner, och bara för säkerhets skull så blir Bobby Portis utkastad efter mindre än 7 minuter. Det kan ju vara det sjukaste jag sett.
Jag vill inte höra att någon säger, aha, du som trodde på Milwaukee, titta här. Alltså, snälla. Det där med skador och så, det räknas ju för fan inte. Alltså, ingen av de här serierna där liksom folk skadar sig till höger och vänster. Alltså, vad ska Milwaukee göra utan Dame och Giannis liksom? Vad ska de göra utan Giannis? Alltså, det är ju samma som Denver utan Nikola Jokic. Det är samma som Dallas utan Luka Doncic. Det kommer inte ske, då kommer jag åka ut om det ser ut så här, om de inte kommer tillbaka. Det är så enkelt det är.
Men alltså, det är ju klart att om Milwaukee fick ställa upp, så att säga, med det lag de har utan Giannis och Dame, då skulle ju folk inte ha trott att de skulle gå till slutspel.
Exakt.
Liksom, det är ju naturligtvis så att det här ställer ju liksom allting på ända helt och hållet för Milwaukee. Och sen så verkar det ju som att Pacers passar dem väldigt, väldigt illa. Och så de bara springer ifrån dem och skaffar en massa bra skott och hänger dem. Liksom, det är ju...
Jag vet inte fan, jag tror med komplett trupp så hade Milwaukee löst där i 5 matcher. Det är verkligen det jag tror på stenhårt. Men nu kommer Indiana gå vidare och då blir det Knicks mot Indiana. Och så kommer Knicks vinna. Så kommer det bli Knicks i conference final. Så folk kommer ju tappa det liksom. Sjukt. Sjuk värld vi lever i.
Ja, det är ju lite märkligt. Quizfrågan. Vet du hur många treor som Miles Turner har sänkt i det här slutspelet på de här 4 matcherna?
Antingen jättemånga eller jättelite. Jag har inte sett den ändå de här matcherna. Så jag säger att han har satt många. Jag säger att han har satt på 4 matcher 15 treor.
Det är inte så illa. Han har faktiskt satt 17. Han skjuter 50% från 3 i den här serien.
Han kan ju skjuta den grabben så.
Så han och Halliburton har skjutit lika många treor. De har skjutit 34 var. Och Turner har satt 7 fler än Halliburton. Den såg man inte riktigt komma faktiskt.
That's crazy.
Så det är ju... Och Indiana är ju... De saknar ju också... Vad heter han nu? Deras rookie som ju varit helt okej. Mathurin. Benedict Mathurin.
Så han är sophomore, är va?
Oh, sorry?
Jag tror att han är sophomore. Eller? Är han rookie?
Jo, men han kanske är sophomore. Det kan stämma. Jag har för mig att han är rookie faktiskt. Men ja, whatever. Det är i princip honom i rotationen som de saknar. Så de saknar ju egentligen inte liksom någonting som är... De har Siakam, de har Turner, de har Halliburton och sen har de liksom resten av laget. Så de utan Giannis och Dame så är det ju svårt att föreställa sig att Milwaukee ska kunna vända det här när de är ner 3-1. Även om de nu har då teoretiskt, då liksom, eller i alla fall nästa match på hemmaplan, och kan de ta en på bortaplan så är det Game 7 på i Milwaukee. Men det känns ju lite grann som det här med Giannis, får jag för mig, att man har liksom, de uteslöt ju inte att han skulle komma tillbaka i första runden, men ibland så är det ju också så att du måste ju ge liksom rättvisa skadorapporter, särskilt nu när NBA är gift sig med alla spelbolag och sådär, så måste du ju vara, men alltså du kanske inte talar om allt, och kanske är det liksom knepigare med Giannis än vad man har sagt så. Nu har inte jag hört någonting som tyder på att han skulle vara tillbaka, i alla fall definitivt inte till nästa match. Och det är med väl liksom, ja, om inte han spelade nu så varför skulle han spela nästa? Det är, dock pratade ju någonting om att han inte hade någon, liksom, någon explosion. Jag vet inte exakt vad problemet är med det, men liksom, man står ju inte över game 4 i en slutspelserie om man inte måste. Så då får man helt enkelt utgå ifrån att det var precis det han var tvungen att göra. Han måste. Jag för mig att vi har en serie kvar som man möjligen skulle kunna säga någonting om innan vi går över till SBL Dam. Men det är ju då Clippers och Mavericks. Såg du matchen i natt?
Nej, jag tänkte titta på den nu efter jobbet, men jag hann inte. Jag tänkte sätta mig och bara njuta av att Dallas förlorade. Alltså, jag måste få hata. Jag kan inte följa NBA utan att hata. Det jag sagt till er, och då har jag bestämt mig att jag stör mig extra mycket på Boston, Philadelphia och Dallas. Kul. Alltså, jag tror att den här serien hade varit i princip över om Kawhi var frisk. Nu är han inte det. Så då blir det tajt och kanske Dallas kan ta det ändå. Liksom. Jag har aldrig litet på när på det här projektet, även fast de blev bättre med alla trades där. Och jag vet, vad heter det? Var det Gabriel Labi, en trogen lyssnare, tweetade: ja, ni har inte sagt någonting positivt, jag funderar på att sluta lyssna på podden. Jag vet inte om du har sett det där. Gabriel Labi heter den. Shout out till Gabriel.
Nej, det har jag nog missat. Att den skulle sluta.
Jag måste hitta den.
Och sluta lyssna på podden är en oändligt dålig idé, Gabriel. Det vill du inte göra.
Ja, vi vill inte förlora Gabriel. Men samtidigt känner jag att vi har ingen i podden som är stort fan. Jag vet exempelvis att min polare Christopher Ryan, jättestort fan. Fredrik Labi, förlåt.
Mm. Men alltså, han är stort fan av Dallas då, eller?
Ja, han är stort fan av Dallas, verkar det som. Men han gillade inte att vi konstant trashar dem och sällan lyfter fram bra saker.
Det är ju i och för sig mest du som trashar Dallas faktiskt.
Här är tweeten. Skivan repar vidare. Har varit med sedan dag ett men börjat tröttna. Är bara löjligt hur mycket skit Luka och Dallas får. Spelar ingen roll vad de gör eller inte gör. Allt är fel. Vet att ni inte gillar Mavs, men ju inte en särskild nyanserad bild ni ger många gånger. Och jag har faktiskt tänkt på det. Fan, är vi extra hårda mot Dallas? Jag är nog det.
Du är det.
Ja, men jag har sagt att de är bluffmates. Lyssna. Inget skulle göra mig gladare än att se Luka mogna, göra som Nikola Jokic 2020-21 och bara fucking börja ta hand om sin kropp och vinna. Alltså, egentligen måste man ju älska det han kan göra på planen. Jag har inte gillat liksom heliocentriska basketen, och framförallt stör jag mig mycket på det där liksom med kroppsspråket. Och det var ju samma sak igår. Jag såg inte matchen med Christopher Ryan då, som älskar Dallas. Han sa det var exakt samma sak igen. Liksom han var negativ och liksom det där upprepar sig hela jävla tiden. Och då är det svårt för mig att se dem nyanserat. Jag kanske har en onyanserad bild. Fredrik har säkert rätt. Men det hänger ju mycket med Lukas inställning och hela konceptet Dallas Mavericks. Där han är ju gud. Alltså vi har hört den här podden med han, vad var det, greken. Som var ju med i organisationen. Det han ser att Luke, ja, han bestämmer ju allt. Och alla går ju på tårna runt honom för att inte göra någon less. Och jag tycker att det speglar sig på matcherna och prestationerna.
Alltså jag om man tittar på hur Luka ser ut. Och nu kommer jag inte ihåg om det var andra matchen eller tredje matchen. Så lämnade han ju planen och då haltade han ju så svårt. Och liksom stod och hängde vid sekretariatet och kunde ju liksom typ knappt ens halta av banan själv, och sen var han tillbaka och slutförde matchen. Han ser ju inte frisk ut. Jag menar, om man säger att om Clippers hade Kawhi frisk så skulle serien vara över. Jag tror att om Luka var frisk så är jag inte alls säker på att den skulle vara över, även om Kawhi var frisk. Men alltså det är ju så att inte bara det, utan jag tycker ju också att Daniel Gafford ser ju också lite hämmad ut då och då sådär. De har ju gått ifrån en hel del av det här där de har spelat mer Derek Lively och Daniel Gafford som centrar och spelar Maxi Kleber för att få lite spacing. Och alltså det som var kul med matchen igår, det var ju liksom, jag kollade på den och så ser man då att Ja, Clippers mosar. Jag tror att de som mest var här för att de var upp 55-26. Och sen så kommer ju Dallas tillbaka och sen så är det match. Och liksom James Harden är otrolig, Paul George var otrolig i första halvlek. Och sen så börjar liksom Dallas bara gnaga av det här. Och sen i fjärde kvarten är ju helt jämnt. Så med typ 3 minuter kvar så sitter jag och tänker, för vem är det värst att torska den här matchen? Är det för Clippers som tappar 29 poäng? Eller är det för Dallas som äter upp 29 poäng? Så det var ju en sån här, det var ju en ren njutning bara att se hur det går fram och tillbaka. Och så ser man ju då nackdelen med att ha, jag för mig att det var så att Kleber var mycket inne på banan. Och Harden kommer liksom in i 3 sekunder hela tiden. Han har alltså 6 floaters i, som han sätter i fjärde kvarten. Och jag för mig att det var Maxi Kleber som lirade majoriteten av de där minuterna. Och då kan man ju känna att kanske att ni gjorde var Kleber. Kleber lirade 12 minuter i fjärde kvarten. Då kan man ju känna lite grann det här att om Harden har fri passage in i 3 sekunders och känner det och liksom bara hänger de här floatersna hela tiden, då kanske du behöver sätta in Gafford eller Lively. Men det gjorde de inte. Gafford lirade 1.51 och Lively inte alls. Alltså Harden gör ju en av sina bästa, eller förmodligen sin bästa match.
Jag såg highlights, alltså han bar ju dem liksom.
Han var otrolig, han var helt otrolig. Liksom han är 12-17 för golvet, 4-5 treer, 6 returer, 7 assist, 2 turnovers en stil. Och han var helt okej i försvar, liksom, inte... Och Paul George var helt fantastisk i första halvlek. Han hade 26 poäng i första halvlek. Sen blev det ju som sagt lite grus då. Det blev väl det här att de liksom började tänka, oj då, nu håller vi på att tappa ledningen. Vad fan håller vi på med? Och så går det från 29 till 20. Och så går det från 20 till 12. Och så går det från 12 till 8. Ja, du fattar. Du kan ju tänka dig själv. Och Kyrie var otroligt bra. Alltså otroligt bra. Medan Luka hade ju, alltså han är ju inte dålig, men jag tycker man ser att han är hämmad av den här skadan, att han liksom inte riktigt tar sig precis liksom på samma sätt som han brukar kunna göra. Han är ju inte snabb och han är inte jätteatletisk, men han har ju en förmåga att ta sig dit han vill. Och så kan han skjuta i bollen från ett av de här lägena. Jag tyckte att man liksom, han passar ut från lägen som han normalt tar skottet, eller liksom med sitt fotarbete kan få ett lite bättre läge. Men som att, men nu går det inte. När han kommer in i 3 sekunder så får han helt enkelt ge upp bollen oftare än vanligt. För att han helt enkelt inte har rörligheten eller möjligheten till fotarbetet. Ja, nåväl. Det blir spännande med resten av NBA-slutspelet. Det är ju så att härom kvällen så korades det svenska mästare i SBL-dam och det blev storfavoriten som rakade hem det med 3-0 i matcher, blev det väl om jag inte helt missminner mig. Vad säger du om det, Nick? Södertälje-Luleå i finalen?
Men jag vill säga väntat. Alltså Södertälje har varit bäst. Södertälje har från början av säsongen varit nummer 1 i tabellen, förlorat bara 2 grundseriematcher. Någonstans visste alla det skulle hända när man såg att Luleå såg ganska risigt ut jämfört med förra året och Norrköping kollapsade i semifinalen. Jag tycker det var häftigt som fan att se Luleå Halvarsson. Det är hon som var nyckeln i fjärden när de ligger under med 8 poäng. Hon ligger i ett gäng tuffa avslut nära korgen i konstiga vinklar och bara... Du vet, 20 år efter att hon har debuterat i ligan så gör hon en sån här grej och jag tycker det är magiskt faktiskt. Magiskt. Så jag tycker att Klara Lundqvist visar att varför hon är... Alltså hon är på väg mot Kiki Johansson, Frida Eldebrink, Elin Eldebrink statusen. Hon måste ju bara göra något stort med landslaget. Jag tror det skulle kunna hända. Men jag tycker hon är så jävla överlägsen att vi måste nästan acceptera att hon är 25 bast. Men ändå är hon på god väg dit. Hon är faktiskt på väg dit, jag ser det. Otrolig offensivt, otroligt defensivt. Sen är inte Klara Lundqvist perfekt. Hon har ingen floater game som hon hade behövt. Hon är inte bra skit från catch and shoot. Kan skjuta 3er från studs. Jättebra midrange från studs. Men ingen riktig. Så hon har saker hon behöver förbättra. Men hon är en av de bästa vi någonsin haft. Och sen när det gäller Luleå tycker jag att de överpresterar som fan. Jag har sagt det hela slutspelet. Det där laget har inte tillräckligt med talang med att vara i den här positionen. Ändå tar de tre finalmatcher till. Det blir ju tre rysarmatcher. Det är ju tre tajta matcher. Så shoutout till dem. Jag tror att vi nu står inför en ny framtid i svensk basket. Antal importer kommer skäras ner ytterligare. Amerikanska importer till nästa säsong. Jag tror att Södertälje, med tanke på att de gör minus 800 000 i ekonomiskt resultat förra året, att de inte gör någon stor satsning varken på dam- eller herrsidan. Jag tror Klara Lundqvist går vidare. Och jag tror att nästa säsong handlar om Norrköping mot Luleå. Jag tror inte att Södertälje tar SM-guldet nästa säsong, utan jag tror att de börjar om. För de har ju nu levererat det där guldet som Halvarsson och Eldebrinkare vill ha. Ja, Elin skadade sig tidigt. Ja, mycket tidigare på att hon ska spela nästa säsong. Jag ser bara inte någon stor satsning. Så njut av guldet, Södertälje. Ni hade det bästa laget. Ni hade det bäst coachade laget. Ni presterade bäst när det gällde. Man fick ju revansch. Och det är så det.
Tror du att... Jag menar, som sagt... Det jag känner av Elin Eldebrink, så tror jag att hon har, jag kan, om inte liksom, så att säga, om inte liksom rehabiliteringen av skadan går otroligt dåligt, så kan inte jag föreställa mig att hon accepterar att lägga av på grund av en knäskada, om du fattar vad jag menar. Utan hon,
håller helt med.
Jag är rätt säker på att hon vill komma tillbaka. Om hon kommer tillbaka så kan jag tänka mig att Frida skulle kunna tänka sig att komma tillbaka. Och jag skulle inte vara helt förvånad om Lollo tycker att hon kan köra ett år till. Alltså, men jag har ju egentligen ingen aning. Men det är ju naturligtvis så att om alla tre vill komma tillbaka och de vill göra det i Södertälje, då har jag ju otroligt svårt att tänka mig att Södertälje säger nej, vi vill nog satsa på lite yngre och lite billigare. Och liksom, vi tänkte abdikera bara, helt enkelt.
Det kommer de göra ändå.
Jo, men då kommer de att göra det motvilligt.
Nej, alltså du kan ju alltid bygga ett bra lag ut Eldebrinkarna och Lollo liksom, och det finns ju lite bra rollspelare där och så, men Klara kommer ju dra. Det är ingen snack om saken. Och sen
vet du det, eller är det bara liksom
hon har sagt i intervjuer att hon känner att okej, nu är jag redo att bli testad igen liksom. Så okay. Hon kommer inte spela
sen. Okej. Okay. Ja, men då så. Okej. Ja, I just checking.
Och hon har inget mer att hämta. Alltså, ja, jag förstår att vissa människor trivs inte i utlandet och vill bo hemma. Men hon är ju klar med sin utbildning och hon är alldeles för bra. Är du en någorlunda tävlingsmänniska så vill du liksom gå ut och testa det på den högsta europeiska nivån. Så hon kommer försvinna och så kommer de måste ju börja spara. Alltså, det är, gör du minusresultat i svensk basket på minus 800 000? det är kännbart. Då måste du göra något åt saken.
Okej, okay. Vad tror du om Luleå då? Alltså de tappade ju en del spelare utan att egentligen ersätta dem. Och har ju varit ledande i svensk dambasket ganska länge egentligen. Kan de göra någonting för att komma tillbaka? Eller tror vi att Norrköping är de som är bäst rustade även där?
Alltså, så är det. Luleå förra året hade det bästa laget vi har haft i SBL dam någonsin. Jag ser det igen, jag vet att det är många som har lite andra tankar. Johansson föreslår alltid Solna 2008, absolut. Jag bara känner att när du från bänken har två landslagsspelare, både Alice Nyström och Fanny Wadling gjorde minuter, rejäla minuter för Sverige i senaste EM-kvalet och gjorde det bra. Och sen har du Marion Cracker som var årets forward för något år sedan. Och så även Ponturo. Alltså, vad fan. Det där var ju deras bänk. Det var ju deras. Och sen i startfemman har du Josefin Westerbelle, Nyström, Brooke McCarty, Williams, Goss och Sofia Hägg. Det där är det bästa laget man någonsin haft. Så jag tror att de flesta tror, men nu i år man kanske satsade på ett billigare lag för man har också lite ekonomiska problem. Men nästa år ska vi gå tillbaka. Nej, det där kommer aldrig igen hända. Jag snackade om det med både Peter Lindvall idag och även Max Wik och David Nilsson i våra grupper. Det kommer inte hända. Alltså, vi kommer aldrig igen under vår livstid, mest troligt, se ett sådär laddat lag. Så om vi utgår från den utgångspunkten så kommer Luleå aldrig igen bli lika bra. Men om vi tänker, kan Luleå värva hem eller Nyström och sen liksom träffar rätt med sina importer, så kommer de givetvis att vara i position att vinna igen. Givetvis. Mm. Framförallt om Alice Nyström fortsätter spela, Westerberg kvar och Hägg kvar och Wadling är där. Ja, de är ju tillbaka där. Bättre än den här säsongen. Så jag, som jag sa i början till dig Sjölström, jag tror att det blir ett race mellan Norrköping och Luleå nästa säsong. Men jag kanske har fel.
Har vi någonting på SPL här också?
Nej, på onsdag spelas Borås mot Jämtland. Jared Godfrey, jag vet att du har sett att jag har tweetat om honom. Är han en spelare för stora matcher? Just nu ser jag en Jared Godfrey som inte en spelare för stora matcher. Alltså det är ju två av fem matcher är han på väg att förlora på egen hand. En räddar han genom att göra en lea på sista sekunden. Alltså du skulle sätta det sista matchen. Alltså Jonte Karlsson höll på att tappa det när han kommenterade matchen. För att han bara studsade ihjäl bollen. Jo, han var iskall. Han var 2-9 från golvet. E.B. Watson satte allt han kastade upp. Han ser inte E.B. Watson på slutet. Han ser inte honom. Alltså jag blir jätteorolig. För att givetvis så skulle det gynna mig om Borås går till final. Då får jag skriva lite mer krönikor och tjäna lite mer pengar. Allt det här. Kom igen mannen. Jared Godfrey, om du lyssnar på bänkvärmarna, du kommer få tillbaka bollen. Vi vet att du är fantastisk en mot en spelare och kreatör. Men när du dribblar upp den långsamt och håller in den, tar en screen och så kanske tar den rescreen och så håller bollen dribblat till baseline, ta en fadeaway. Alltså det där är inte basket. Det där är ju inte ens basket. Det där är ju bara du som skjuter ditt lag ur matcher. Skärpning. Jared Godfrey på riktigt. Alltså det, jag bara, två matcher av fem. Alltså du ska se Sjölström. Du skulle, alltså det där är ju bara illa.
Jag skulle bli chockad. Vi kan ju tillägga det att det alltså är semifinal 6 då på onsdag. Och Borås leder med 3-2 och spelar hemma mot Jämtland som ju tog då femte matchen. Och vinner Borås så är de i final mot Norrköping. Men från det ena till det andra. Jag lyssnade idag på när Johansson hade Jonte Karlsson i podden i Time Out. Och då sa ju Jonte Karlsson att han hade röstat på Henrik Sonko som årets coach. Vad säger du om det?
Jag hade för mig där jag röstat på Håkan Larsson. Men Henrik Sonko gjort ett jättebra jobb. Jag tycker att jag kommer faktiskt skriva det liksom i någon krönika. Alltså det där är Borås, de kommer förlora mot Norrköping. Men det där är ju, alltså ifall de möter Norrköping, de måste ta sig förbi Jämtland. Men jag tycker att resanlaget gör, de var skitdåliga. Alltså de var ju verkligen skitdåliga. Och det var ju liksom en Godfrey som kom direkt från college. Och det var ju en Ryan Logan som helt plötsligt har två till kreatörer runt omkring sig som skulle anpassa sig. Chris McKnights kropp har sett för jävlig ut. Han har nu spelat bra mot Jämtland faktiskt. Men jag tycker bara det jobbet han gör är otroligt imponerande. Men det jag och Jonte ser, det ser inte Basket Sverige. Och jag har redan tweetat om det. Sonko kommer aldrig vinna den utmärkelsen. Aldrig. Och jag skrev att blir det 32-0 så kommer han inte få det. Jag överdrev ju där. Men jag har sett honom ha 27-5 och inte ens vara nära att vinna utmärkelsen. Liksom. Alltså förstår du? Han är bara, han minglar inte. Han är inte med liksom i förbundets coachstab. Han är ju liksom en nörd som sitter hemma och tittar på matcher och lite udda fågel liksom. Han kommer aldrig få det, vilket jag tycker är tråkigt. För han borde ha haft en vid det laget. Men han kommer aldrig få det. Det där är ju liksom bara så det. Och jag tror inte att han bryr sig speciellt mycket om det. Men det, jag tycker att han har gjort otroligt bra jobb i år. Jag tycker att han gjorde otroligt bra jobb förra säsongen. Jag tycker att han gjorde otroligt bra jobb när de vann coronaguldet. Och de har också typ sådär, vad var det, 28-5 till och med. Alltså 28-5. Men han vann inte det året. Och samma när de liksom gick till final 2019. Han var inte nära. Alltså du vet, han är bara du Sjölström som ändå sett lite omröstningar innan de blev mycket mer sofistikerade och rimliga. Jag tycker ändå att SBL gör bra jobb med att ta fram spelare som förtjänar utmärkelserna. Jag tycker att just coach, man märker ju, det handlar väldigt mycket om att du ska ja, antingen
men alltså, jag kan inte säga, jag vet inte exakt hur röstsiffrorna har sett ut och sådär, men det är ju klart att det på något sätt blir, alltså det blir ju lite självspelande piano med Rippinen som vinner serien och som liksom är favorit och har ett antal raka guld och är förbundskapten. Och då är det ju som du säger att göra ett bra jobb i Borås men vara x antal vinster efter, och du emellanåt säger att Borås inte ser något bra ut, och sen att de då ser bättre ut och att de gör ett bra slutspel och liksom att de har utvecklats, och inte minst om man får tro på Jonte just där, att Borås har utvecklat sitt försvar, någonting Borås aldrig egentligen har varit känt för, så borde ju Sonko kunna få lite cred. Men det blir ju lite lätt som du säger i den här, ja, men att liksom han får inget narrativ med sig överhuvudtaget. Han är lite utanför radarn. Det är på något sätt Jämtland och Norrköping, och folk gillar inte riktigt att Adnans lag går upp med bollen och spelar liksom matcher som slutar 65-63 och Adnan tycker att det är jättebra. Det är ju inte honom årets coach heller, om inte laget är överlägset i serien.
Ja, men faktiskt, alltså, Adnan är också en person som är i liknande position.
Ja,
han har vunnit årets coach dock en gång i tiden, det ska vi ändå säga. Men ja, samma sak där. Han kör ju själv, han är inte med någon landslagsstab, han är inte jättetajt med coacherna. Och då tror jag att nu är det så att coacherna påverkar ju bara 25%, vi ska vara ärliga. Det är ju fans och spelare, men jag tror att för att du ska vinna den utmärkelsen så måste du kanske kombinera att ha jättebra säsong med att, ja, det hjälper om du är med i landslagets stab och du syns väldigt mycket liksom.
Ja, precis, det du måste ju synas, alltså, på något
du
sätt.
Måste synas. Sen är Mikko Rippen, jag har sagt det, jag on the record, jag tycker det är dags för honom att dra från Sverige, för att han är för bra liksom. Alltså för bra, så coach är det svårt att vara det, men han är mogen att ta nästa steg. Så inget illa mot honom. Eller Boris Balibrea som vann förra året, eller Nikolaidis som vann 2020 liksom. Ingen diss mot otroligt duktiga coacher, och det är jag också on the record att de är duktiga. Jag känner bara att vid det laget borde Sonko ha haft en, och han har aldrig riktigt varit nära. Det var väl tight 2020, men annars så är han fan inte där uppe och nafsar på det, vilket är otroligt konstigt.
Ja, vi får se hur det blir. Har vi något mer, Nick? Annars har jag en hälsning från Addis, men jag ger dig chansen att säga några slutord först om precis vad du vill.
Fan, jag märkte att du lyssnar ju fan på alla möjliga poddar, men inte på Nick Sörna.
Jo, jag lyssnade på Nick Sörna häromdagen. Jag lyssnade på den med Schelin, men jag tänkte att jag har ingen lust att prata om Cooper-testet något mer. Jag tycker att vi har gjort det tillräckligt. Jag tyckte att ni båda så att säga redogjorde för era ståndpunkter. Jag håller förstås med Schelin, men det behövde väl knappast sägas.
Okay,
alltså det är absolut. Ju ett test liksom. Du mäter syreupptagningsförmåga. Det är ju inte så att du tränar för Cooper-testet, utan Cooper-testet är ju bara för att avgöra, har du skött din träning? Det är ju som Jakob säger, det är en datapunkt. Har du blivit bättre? Har träningen gett önskat resultat? Ja eller nej? Måste
men
vi ändra
jag säger,
på någonting?
Då kontrar jag med, varför ska du testas med en test som inte har med basket att göra? Varför inte testas med ett baskettest?
Jo, men jag fattar vad du menar. Det är ju bara det att här, det som väl är grejen är väl just det här att, jag menar, Cooper-testet är vedertaget. Man har testat det väldigt, man har använt det väldigt länge. Kommer inte ihåg hur länge, men väldigt, väldigt länge. Och det är ett bra mått på din syreupptagningsförmåga, det vill säga i praktiken din kondition. Sen kan man ju då säga att, ja, men BIP-testet är mera basketlikt. Ja, men okej, kör BIP-testet då. Jag är inte så investerad, men jag fattar att man vill göra ett test.
Jag gillar inte när folk säger det är också mental test. Jo, tjena, ska vi köra typ ett test? Ja, vi stänger in dig i ett rum och du får lyssna på Taylor Swift. Den som stannar kvar längst är liksom mest mentalt starkast.
Vem skulle
liksom
vi lyssna på, sa du?
Taylor Swift liksom.
Jaha, okay.
Och den som stannar längst är mest, alltså, är starkast mentalt.
Eller är det bara en Swiftie? Det räknas ju inte i ett sånt sammanhang.
Henrik Sköldström, lyssna på det här. Taylor Swift, säger de, är den är erans Michael Jackson. Alltså den är suveräna nummer ett megastjärnan. Nämn fyra låtar som Taylor Swift har gjort.
Alltså jag tillhör inte dem som, jag gillar inte Taylor Swift, men jag är tillräckligt gammal för att inte bry mig så mycket om vad andra tycker, utan, och tycker.
Ge mig tre låtar Taylor Swift.
Jag tror inte att jag kan en, helt ärligt, som jag kommer ihåg.
Det är det som är grejen, alltså, fattar du, förlåt allesammans som lyssnar, men fattar du hur musikbranschen har gått ner? Så jag kan inte nämna tre låtar från henne, men alla bara, hon är största stjärnan, bara, fan vad musiken har gått åt helvete. Helvete vad musiken, ja, du vet att jag är den som ser, allt var inte alls bättre förr. Tvärtom, det mesta är ju bättre idag. Men just musikbranschen, helvete vad illa det är. Hiphop vill ju inte ens prata om. Det är ju bara, folk som mumlar och är på ecstasy och bara
jag tror att de är på annat än ecstasy nu för tiden, men det är en annan sak. Men okej, då fick du in det här med Swifties. Då ska jag köra en sista hälsning från Addis, vår älskade Kawhi Nimmerstam, som säger Lakers in 7 baby. Vi får se hur det blir med det. Ha det bra, vi hörs i avsnitt 211. Hej då.
Hej då.